Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem. Många system att ha koll på, dålig översikt av sitt kassaflöde, payment gateways, bankkonto, integrationer och ad-platforms. Juni är en finansiell plattform som är gjord för just e-handlare och löser dessa problem genom att ha allt på en plats. Juni integreras mot en mängd tjänster och du kan skapa virtuella kort på några sekunder i olika valutor med cashback på alla transaktioner. Gå in på juni.co.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag ska vi prata med entreprenören som driver varumärket Unna. Varmt välkommen till podden John Ruben Holtback.
Wow, tack så hemskt mycket.
Hur är läget John Ruben?
Ja, men det är bra. Jag fick ju cykla hit i all världens fart så att jag är uppvärmd och går redo för det här.
Du var ju på Helio på Söder.
Ja, precis. Men det tar ju bara en kvart med cykeln så det är
men
bra.
Precis.
Några trafikförseelser kanske på vägen.
Du rusade hit, kom in lite småsvettig och nu har vi satt igång och poddat väldigt fort. Och det är så kul att du är här. Vad ska vi kalla dig? Ska jag kalla dig JR eller John eller Ruben eller John Ruben?
John Ruben eller Ruben. Du kan säga Ruben, det går bra.
Grymt. Och berätta lite om dig själv. Vi har inte träffats förut.
Nej. Först och främst ska jag bara säga att det är sjukt kul att vara här. Jag har ju drivit mitt varumärke nu i 1,5 år ungefär. Och i början var det ju väldigt spännande att då är man ju som en svamp. Jag är alltid som en svamp. Men just det här att bara ta och lära sig så mycket. Och då tyckte jag podden har varit ett väldigt bra verktyg i resan. Och både inspiration från dig och från dina lyssnare. Dina gäster här såklart.
Precis. Och det är så jäkla kul när jag får höra att podden ge värde till människor. Den ger ju lika mycket värde till mig. Alltså jag tycker det är lika spännande att sitta med sådana som dig och bara sitta och prata om roliga saker. Men hur hamnade du i entreprenörskapet? Berätta lite om din track till att bli entreprenör.
Vad ska man säga? Man är yngre, man söker sina vägar, man vill liksom hitta sitt i livet. Och i skolan när jag var yngre, jag var ju mer av en slacker-typ liksom. Men när det kom... När jag började på universitetet i Lund så startade faktiskt mitt första företag. Och det var Lomrouge som jag sen arbetade med från egentligen då 2010, 2012, 2013 var väl lite mer så här småskaligt. Och då gjorde jag en stickad mössa egentligen till studenter som sen växte till att bli ett stort varumärke som vi vann bland annat NKs varumärkespris här 2018 och även Woolmark Prize som är en stor internationell designtävling och ganska välrenomerat brand som vi sen på la på is 2019. Så att det gjorde jag egentligen fram till att jag startade Unna här och drog igång det förra året.
Varför la ni brandet på is?
Det var väl en tid när egentligen gick det bara bättre och bättre för oss. Men vi hade ju en modell där vi arbetade mot wholesale och våra kunder var framförallt så NK, Plejs, Åhléns, Volt i Sverige då. Och ser man på klimatet där 2018-19 så är bara att två av dem var i rekonstruktion och alla var ju ganska illa ute. Det i kombination med, vi var ganska liten, vi var 7 anställda. Vi står, säg om det är i januari då kanske du står i Paris, du säljer in en kollektion, du planerar för en runway show som du kör nästa vecka. Samtidigt som du levererar ut en kollektion, du arbetar på den du ska visa i juni. Du kanske rear ut föregående kollektion, du jobbar med 4 kollektioner ibland samtidigt. Det är även på ett personligt plan så här, även om det var tufft med liksom klimatet just då. Så när allting snurrar så snabbt, du har liksom, det känns inte hållbart. Det är inte liksom ur ett kreativt synsätt. Alltså här, du bara kör på nästa kollektion hela tiden. Och det är ju en stor av mina drivkrafter liksom, att få jobba mer kreativt. Men också såklart ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hinner inte se hur föregående kollektion gick eller hur det rullade ut förrän du trycker ut nästa där.
Men ni började med mössor. Hur såg sortimentsbreddningsstrategin ut? För det låter som en ganska tight nisch med bara mössor.
Ja, och då som sagt, jag var ju ung då. Jag var väl 21, 22 eller någonting. Vi drog igång den första terminen i Lund. Och du vet, man ska ha ett sommarjobb. Bank lät inte så roligt. Så jag gjorde mina mössor och jag hade ju alltid haft en dröm om att jobba med kläder och sånt. Och parallellt när jag pluggade ekonomi så gick jag på krokikurser och sådär. Och tänkte att sen när jag läst min liksom bachelor i ekonomi eller business så då drar jag och pluggar lite design. Men det började med mässan. Det gick alldeles för bra för oss i början. Så att jag tänkte att det saknades en sån här snygg ullribbstickad mässa. I Lund fanns det, antingen gick du till H&M och köpte en sån här billig akrylmässa eller köpte du en aknemässa för 800 spänn i bomull ungefär. Så att den bara flög. Det var, vi sålde till studenter och butiker. Jag tog in, köpte in 800 mässor och sen fick jag dem i oktober och till jul var de slut. Så det var en väldigt häftig resa där från början. Då fick man ju verkligen blodad tand och kände så att det här är mitt call liksom. Och sen växte det mer och mer från att det bara var ett roligt projekt till att det blev det här full-fledged brand liksom.
Och det där är ganska ovanligt tror jag, att man liksom hittar i sin första produkt den här instant product market fit. Och blev du förvånad när du såg hur bra det funkade direkt?
Man har ju inte mycket att jämföra med. Jag tror att det bara kändes som att det här var ju busenkelt. Så att vi sålde liksom ur väskan till våra kompisar. De fick köpa den lite billigare och sen började butikerna sälja dem. Det liksom ringde en vecka senare och bara vi vill ha 100 mässor till. Så att absolut, men som sagt det var inte mycket att... Alltså det vi gjorde sen var väl att man byggde vidare på den där personliga drömmen om ett varumärke. Och då tänkte vi gjorde en skjorta tror jag, vår första skjorta och t-shirt. Och den här Oxford-skjortan då. Det här var 2011, 12, 12 var det nog. Vi hade gjort lite datorfodralet, sådana grejer innan också. Men du vet, säljer du skjortor, då köper du ofta paket. Du köper kanske 12 skjortor i varje färg. Så plötsligt fick du in jättemycket mer än vad du fick för en hundring för sådär, de här mössorna. Så att jag tror det var exakt så vi gjorde. Vi tänkte att vi breddar med fler produkter som vi kunde få in lite mer på. För vi hade ju redan etablerat en jättebra relation med många butiker. Och de tog ju gärna emot de här skjortorna. Så började och sen... rullade väl på lite, men det var inte lika lätt som att sälja de här mössorna. När jag sålde andra året när jag sålde mössorna så var det ju inte samma varje vinter. Så att då hade jag väl, ja, jag sålde väl slut alla mössorna, men det gick inte lika fort som det gjorde första året.
Och jag är inne på lomrouge.com nu. Det stavas ja, lomrouge.com. Där ser man faktiskt mössan och även skjortan. Och jag ser att butiken är stängd nu. Fråga nummer ett är att har ni kvar varumärket?
Vi har kvar varumärket. Den där har nog sett ut så. Det är mer som ett arkiv just nu sedan 2019. Jag tror att vi jobbade väldigt designorienterat som sagt. Och jag tror för oss och för en själv personligen. Det är klart att när vi lade på is så var det ju en personlig synvinkel väldigt spännande. Alltså du själv jobbar med någonting så länge. Du identifierar dig med det och sen släpper du bara. Det blir som att, vad heter den här... Jag kommer inte ihåg den här låten. Jo, askan är den bästa jorden. Att liksom, du tar bort någonting och sen bara växer det liksom ut någonting helt nytt. Och där, det var ju så Unna kom till. Men som sagt, jag håller väl kvar en liten bit i det och det är fortfarande en del av en själv och vi som skapade det brandet. Så det är skönt att sajten får finnas där vi inte säljer någonting.
Och jag tänker så många saker när du berättar den här historien nu. Det känns som att Lomrouge var ett projekt byggt av kreativa människor enbart. Det känns som att det saknades lite en business-ingrediens i det. För när du liksom berättar om vad ni gjorde nu, och vi har bara pratat i några minuter, så har jag direkt några riktigt stora strategiska misstag som jag tror att ni gjorde. Mm. En sån är ju såklart att köra 100% wholesale, och möjligheten där hade ju såklart varit att sälja D2C också, för att man får betydligt mycket bättre bruttomarginal. En annan är ju den klassiska sortimentbreddningsstrategin. Det här ska man ju veta, att hitta product market fit, alltså att lansera en träningsbyxa med varumärket Aimin och göra det betydelsefullt så att det säljer slut snabbt utan knappt någon marknadsföring och sådär. Alltså det är otroligt få förunnat. Och de som gör det liksom kanske tänker att de är rockstars och kan allt de rör bli guld. Kortsiktigt tänker de det. Långsiktigt så blir man oftast lite mer ödmjuk. Man ser att många av de här sakerna som man gör faktiskt inte nödvändigtvis går så bra. När det gäller att skala produkten mössa så tänker jag att det hade varit smartare att kanske nummer ett lansera fler färger först. Och nummer två kanske också att se till att mätta marknaden med produkten. Men sen nummer tre att man kanske... kolla på nya produktkategorier som är anknutna till mösskategorin som varumärket är ifrån. Jag tänker att halsduk hade kanske varit mer närliggande om made more sense än en skjorta till exempel.
Mm. Men jag tror också, jag är ganska så här passionsorienterad och jag tror väldigt mycket i längden att om du bygger någonting utifrån någonting som du själv väldigt mycket tror på. Så jag hade alltid den här visionen att bygga det här varumärket och på väldigt många sätt var ju Lomrouge en väldigt succéartad satsning. Vi växte väl inte så, vi omsatte väl liksom knappt 7 miljoner som mest tror jag. Men som sagt, det är någonting jag känner mig väldigt stolt över, den resan som vi gjorde. Och det var en väldigt rolig resa. Men som du säger, man ser ju väldigt mycket grejer som man har gjort annorlunda. Och backspegeln är ju alltid lätt att ta till. Jag kommer ju bland annat ihåg när min kompis Max kom till mig och han snackade om att jag ska börja sälja liksom skor till, jag ska sälja direkt till slutkonsument, liksom det här D2C-konceptet. Vad tror du om det här? Vi bollar lite om det här. Och sen, jag var liksom lite osäker. Men det är ju Accelerator idag. Så att det är väldigt svårt alltid att känna det där. För att nu är det ju klockrent och det är ju alltid så här, allting förändras. Och det är ju som när jag började lyssna på din podd, att allting ser ganska annorlunda ut. Bara då och idag liksom, vilket vägångssätt du ska ha i din business och sådär.
Exakt, det förändras ju otroligt fort. Och för 5 år sedan så skulle man vara D2C bara, och nu så ska man ha någon slags kombination eftersom, ja, en massa anledningar, vi behöver inte djupdyka dem. Men min fråga till dig är egentligen också, vad är lärdomarna då? Alltså vad lärde du dig av L'Homme Rouge som projekt? Vad hade du gjort annorlunda idag när du ser tillbaka på det?
Jag tror min stora, alltså absolut de här konkreta grejerna som vi är inne på lite, det tror jag är de här stora lärdomarna, men de är också så här, du kan alltid bara samla på dig information och ta informerade beslut och strategiska inriktningar på ett bra sätt, och så länge du gör det och liksom, då tror jag du kan vara nöjd med att försöka göra det. Men jag tror min stora grej, absolut när jag satt och tänkte på det efteråt, det var ju att jag kände att jag skulle ta mer, lita på min egen magkänsla, inte vara så demokratisk och lyssna hela tiden. Och det känner mig unna, att där går jag liksom all in med bara exakt vad jag känner och vad jag vill göra hela tiden. Och det skapar en väldigt härlig liksom miljö för en själv, där man hela tiden kan liksom komma tillbaka till en, ja, lita på sin egen magkänsla. Och det tycker jag är ett väldigt kul sätt att driva varumärke på.
Och jag vill snacka om unna strax, men hur kommer det sig att ni bara stängde ner varumärket L'Homme Rouge? Och hur kändes det att stänga ner det?
Det är nog min största lärdom i livet so far. Jag skulle säga att det var ju delvis, som jag sa där i början, att vi både så här en hållbarhetsperspektiv, det kreativa, miljön. Vi såg också våra kunder, hur de strugglade. Ska vi fortsätta liksom trycka ut grejer till dem? Och då, sen var vi ett litet gäng. Och jag tror många som driver en business har nog lärt sig det, att det är inte så jäkla lätt alltid att bara ställa om allting. Utan vi var en organisation med 7 personer. De flesta som jobbade med design, inköp, produktion. Sen hade vi liksom en butikschef för vår butik. Och sen hade vi liksom en wholesale ben. Och om man jämför liksom vad vi gjorde idag. Och det skulle vara väldigt spännande om man hade drivit L'Homme Rouge vidare på ett sätt som vi kanske driver unna idag. Där vi nästan lägger 70% av vår tid på typ content, marketing. När vi drev L'Homme Rouge jobbade ju väldigt mycket med att återförsäljarna skulle driva varumärken. Sen arbetade vi med PR-byrå. Men ser du på organisationen, när vi var 7 personer, så satt jag kanske och jobbade halvtid med liksom marketing och de bitarna, även content och sånt. Så att det är en helt annan struktur och organisation också.
Precis, det ser fundamentalt annorlunda ut egentligen när man jobbar med ett D2C-koncept kontra ett wholesale-koncept, alltså ägandeskapet är ju mycket, mycket större. Det är samma sak om du kollar på Djärv Avenue och hur de opererar kontra ett, och nu tar jag bara ett random brand, typ Peak Performance. Där jag gissar att liksom Djärv är sjukt mycket närmare kunderna, och jag har pratat om det i podden, att Matilda sitter och som grundare DMar kunder dagligen i timmar och så vidare. Och det skapar ju en massa konkurrensfördelar, plus att man har ju den här 2x bruttomarginalskalkylen som man ju inte har i wholesale. Hur viktigt är wholesale idag för Unna?
Det har inte varit så viktigt, men vi har absolut börjat se mer om efter. Vi har börjat sälja på KO, alltså NK Sport, här i början på året i mars här. Det har gått jättebra. Vi säljer också till en lyxvarumärksjätte som heter Essence i Nordamerika, som vi gjort också sedan nästan dag ett egentligen. För att vi skickar inte till den marknaden och sådär. Men jag tycker man hittar en kombination lite. Jag, precis det som du sa med typ med att ligga nära kunden, och som Järf Avenue gör så här bra. Det kan jag också känna att där har jag hamnat så rätt med Unna. Vi har ju verkligen byggt ett community kring det, där vi kör liksom run clubs. Vi har kontakt med liksom alla vi jobbar med på ett helt annat sätt. Och för mig är det nästan den stora drivkraften. Alltså när kunder kan komma och säga att du har inspirerat mig till att gå ut och börja springa och röra på mig och göra de här sakerna. Så att jag tycker det är en otroligt viktig faktor också, tillbaka till ett liksom personligt perspektiv och ett entreprenörskap och varför man faktiskt gör något och drivkraft och sådär.
Men berätta lite om grundandet av Unna. Alltså vilka personer satt runt bordet? Varför satt just de personerna runt bordet? Och hur kom ni fram till att shit, nu så ska vi starta just exakt det här?
Så det är en väldigt personlig historia, Una. Jag hade idén ganska länge innan jag drog igång. Jag hade den redan när jag liksom la Lom Rouge på is då. Så man kan säga att delvis kommer det från att jag har alltid varit väldigt intresserad av, så jag har varit inne på mycket med design och formgivning. Men jag har också haft en ganska stor passion för mental hälsa och träning. Och det grundas egentligen att jag hade en health scare, eller jag i två omgångar var inlagd på sjukhus. Jag blev opererad för min mage. Jag visste inte, jag fick aldrig en diagnos. Och liksom ur den frustrationen, så bara, varför var jag sjuk? Och så kom jag liksom så här, jag måste ta hand om mig själv. Jag måste liksom ansvara för min egen hälsa. Och detta var 2016 när jag verkligen drev på med Lom Rouge och gjorde den grejen. Och jag såg även vänner runt om mig som hade liknande problem med så här, panikångestattacker. De kan inte gå till jobbet för att ha trötthetssymptom. Någon annan som också opererar magen. Och så börjar man fråga, ska det vara så här? Och jag verkligen började så här proklamera träning. För jag märkte ju att det som stack ut, det som verkligen gjorde skillnad för mig, som fick alla bitar att falla plats, det var ju när jag fick gå ut och springa. Det var ju någonting jag tog med mig, sen kände att men det här vill jag jobba mer med. Hur kan jag få fler människor att komma ut och röra på sig och verkligen ha den här upplevelsen som jag har haft? För plötsligt, jag sov ju bättre, jag har aldrig sovit bra. Och jag har mått så bra av allt det här. Hela projektet är ju mer, jag vill sänka ribban för rörelse. Jag vill få fler att komma ut och röra på sig. Jag vill liksom inspirera fler till just den resan. Och det vill jag göra genom att sänka ribban. Att ser man idag, liksom, kollar man på landskap, eller så jag såg det framförallt för typ 2 år sedan, så var det väldigt mycket att ska du börja träna och ta dig från soffan, då är folk så sjukt duktiga redan. De utspringer maraton, milen, det är ganska så här, discouraging. Liksom. Ja, men liksom även det, men även om du kollar på Rands egna kommunikation, då är det också bara, du ser atleter. Det är atleter man sponsrar, atleter man lyfter hela tiden. Så där kände jag att jag vill komma in och liksom vara den här sunda rösten som kommer in. Att du ska kunna vara stolt över att du liksom springer den här första 2 kilometer. Du tar cykeln till jobbet. Du gör de här små grejerna, för det är faktiskt det som gör den stora skillnaden. Så att det var liksom, jag la ihop de 2 bitarna. Och unna är ju då, det är ju som att unna sig. Så det är ett holistiskt liksom synsätt på rörelse. Och vi jobbar ju ofta med den här, vår byline är finish in a good place. Så att det är, it's not about finishing in the first place, but in a good place. Så det handlar väldigt mycket om liksom din egna upplevelse. Och sen kan du applicera den på någon som springer trail race och 100 mil. Liksom. Men du kan också applicera det på någon som bara ska ta sig ut första gången och komma fram till sig själv och i sig själv. Bara, varför gör jag det här? Och det är väl det. Det är väl min drivkraft också.
Väldigt fint. Och det är, nu när du säger det, ju en tydlig lucka som behöver fyllas. Alltså, som du säger, så är ju rörelse verkligen någonting som borde finnas för alla människor någonstans i livet, i vardagen och så vidare. Och upplevelsen kanske är densamma, men det är väldigt liksom tävlingsinriktat, och man ska nöta på löpbandet och klå milen på en viss tid och sådär. Och er approach är då helt annorlunda kontra ett Nike. Vad är Nikes slogan nu igen?
Just do it.
Ja, just det.
Så bara köra.
Men den är väldigt performance-driven, känns det som.
Absolut.
Ja, men vad fint. Jag är inne på hemsidan nu. Jag ser att ni har killkläder och tjejkläder och huvudsakligen träningsprodukter då ju, men också lite tillbehör och liknande. Vilka var med och grundade det här bolaget?
Så jag hade den här idén, och sen hade jag från Lom Rouge, vi hade en butik vid Mariatorget här i Stockholm, och så vi liksom byggde upp med egna händer. Så att det är liksom min lilla baby, det där stället. Och då hade jag det som lite coworking space. Och då hade jag Lukas och Dennis där som driver en grafisk designbyrå som heter Figur. Så jag pitchade lite olika idéer. Jag hade inte bara den här idén, utan jag gick för att jäste lite olika idéer ungefär 2 år. Jag tog en long break liksom efter Lom Rouge-resan var i. Så att jag pitchade lite där för dem. Och jag vill ju ha med mig folk på resan. Alltså det är, om det är någonting som jag har lärt mig, så det här. Du vill göra saker tillsammans med folk. Så att jag pitchade lite det för dem. Vi sa det här innan jag drog till Sydamerika i 5 månader. Så bara, nu måste vi bara sätta ett namn bara för att vi ska kunna liksom leka vidare med det här konceptet då. Och då satte vi Unna. Så att Unna satte vi namnet där i oktober 2019. Men det var först 2020 i augusti, nästan ett år senare, som jag bestämde mig för nu drar igång det här. Och sen har ju Dennis och Lukas då varit med på ett hörn. Men de driver sin egna grafiska designbyrå, så att det är ju liksom deras stora fokus. Så att egentligen är det väldigt mycket, ja, jag sitter ju själv, det är bara idag, Unna är ju jag, och jag har en praktikant, och min bror är med lite och sköter vissa delar, jobbar 25%. Så att, ja, och sen jobbar med duktiga externa kreatörer. Så där, så att,
skickar ni grejer väldigt direkt från lagret, alltså från kontoret?
Nej, till... vi jobbar med 3PL. Det är också min erfarenhet bakåt, att du tjänar liksom pengar för att börja från första dagen egentligen. Och det har väl du nämnt på den här gången. Många har haft samma erfarenhet.
Och det är ju det i den här fasen. Och det, därför är det så jäkla kul att ha med dig i podden. För jag vill verkligen ha med alla olika faser och lyfta fram liksom möjligheter och motgångar i alla bolagsbyggarfaser. Men det jag tänkte kolla, i L'Homme Rouge så hade du instant product market fit. Du lanserade mössan, den funkade, du vann priser på den. Liksom. Det fanns ju en magi i den som du inte hade förväntat dig. Upptäckte du att det var en liknande magi i Unna första produkt som du lanserade, eller var det lite trögare?
Jag skulle säga Unna började ju, det började väldigt bra. Vi hade två första veckorna, sålde vi liksom, vi har precis slått liksom den här månaden som var första månaden nu under juni och juli. Men annars så var det ju, vi var väldigt duktiga på att bygga upp liksom inför lanseringen. Vi hade ett co-creator-program där folk fick testa produkterna, skicka runt. Vi hade mycket innehåll redan innan, så det fanns liksom en typ av hype med att lansera. Och sen, det gick jättebra första två veckorna. Sen så liksom gick det ner lite. Och jag vet inte hur mycket, jag vill inte, vi är så små så att jag vill liksom inte säga att det var ett krig som drog igång och det var liksom massa andra faktorer som hände. Men jag skulle säga att sen körde vi på under ett år nästan. Man testar mycket grejer, ser vad som fungerar. När jag lanserade så låg jag liksom lite mellan sport och everyday. Jag tänkte mig så här, men kan du ha den där, de här produkterna som får dig att känna dig mer aktiv, som kan liksom underlätta dig i vardagen. Liksom, grejer som är nice när du tar en powerwalk eller underlättar i ditt vardagsliv på olika sätt. Men i, tror jag var i mars, när det verkligen började bli mer tydligt i år, som vi hade bestämt oss att ja, men nu kör vi mycket in på löpning. Vi hade massa, vi har gjort väldigt mycket surveys med de här co-creators som vi har då. Det är 250 personer tror jag som har liksom fyllt i en survey och signat upp för att vara med och ja, skapa varumärke med oss. Och sen jobbar vi med en close friends list på Instagram där vi hela tiden kommunicerar och pratar om olika saker som är väldigt så här ofiltrerat. Men de i sin survey hade 180 av de här 250 löpning som sin stora träningsform. Och det är ju även min stora grej som jag brinner för. Så att då kändes det väldigt naturligt att vi liksom pivota in till någonting som var mer nischat. Varumärket blev mycket tydligare. Nu har det liksom bara flödat in följare på Instagram och försäljningen går ju så mycket bättre nu varje månad. Så att det har blivit en väldigt tydlighet i brand sen vi då nischar om oss mot just löpning. Så att Unna idag är ju mitt löpningsbrand och det är väl det vi kommer se mer framöver. Att typ alla våra nya produkter kommer vara löpningsorienterade. Men vi ligger ju fortfarande liksom en liten backlog med en del jersey och liksom lite ulljackor och lite allt möjligt som vi har kört sen tidigare. Så att det är väl där vi står idag. Så att just nu är det väldigt spännande.
Och Ruben, det här är ju så jäkla intressant. Och det är ganska många, skulle jag säga, som också missar att göra den förflyttningen eller förändringen. Och det här gäller ju liksom inte bara nu en gång utan också under hela bolagets resa. För att allt förändras hela tiden, allt ska finslipas hela tiden. Man är aldrig färdig eller mätt. Och den här första förflyttningen måste ha varit så jäkla viktig för er. Alltså att ni pratade med kunderna och hade den här djupgående surveyn med 250 kunder. Det är ändå ganska många som tar sig tiden och besvarar det. Och sen så ser ni saker i datan som ni tolkar och sen förflyttas hela brandet. Och jag vet ju, jag jobbar ju själv med kläder. Jag vet ju hur svårt det är att producera kläder, att få ordning på supply chain. Men också hur svårt det är att bli av med gamla saker. Det här är liksom det klassiska problemet för allt från H&M till enstaka varumärken. Hur smärtsam var den förflyttningen för er?
Jag skulle säga att det är lite ongoing process liksom. Återigen, jag ser inte det där på det sättet. Utan jag ser det så här, det här är bara beslut som måste göras. Det här är bara, det är bara face it och hantera det liksom. Och det är problem som ska lösas. Nej, så att vi är ju i den fortfarande. Men det är ju ingen, det är klart att du vill liksom konvertera om gammalt lager till pengar och skapa nytt så att säga. Men det är ett steg i taget så att säga. Så att,
och jag tycker svaret är faktiskt ganska bra, för att man behöver inte göra den förflyttningen på en dag heller, utan oftast så kanske man sätter en strategi bakom och säger att vi vill ha 4,9x marginaler. Och då så kanske man gör den förflyttningen på snarare 18 eller 24 månaders sikt än på de nästa 3 månaderna. Och Axel Arigato har gjort det jättebra. De har ju typ dubblat priserna de senaste 2 åren mot slutkunderna. Och jag lovar att det är typ ingen som har klagat på det heller. Men de har gjort det lite smyg hela tiden. Så att det handlar ju mest om att ha en strategisk approach och att göra saker på ett strategiskt vis snarare än att bara rycka plåstret och sådär.
Mm.
Men det känns som att Unna är ett varumärke som är liksom super, super tydligt och väldigt community-drivet. Kan inte du berätta lite om community-aspekten? Alltså, vilka som är communityt är ju löpare då, men vad gör ni aktivt för att bygga communityt? Hur ökar ni antalet människor i communityt och hur ökar ni engagemanget i communityt?
Först och främst tack. Jag menar att för att man har tydligt varumärke, det tror jag är liksom någon sån här key, tror jag, för alla att kolla in på. För att det är väl den där att man hela tiden måste vara on message. Och det tror jag är svårt för typ alla brands när man sitter och jobbar med det 24 timmar dygnet, att komma ihåg vad som är liksom, vad är det du ska förmedla och vad du ska trycka på hela tiden. Så att det är väldigt kul att höra att du uppfattar det så. Men jag skulle säga att det vi gör egentligen, jag är ju liksom sucker för brand, jag tycker det är skitroligt och jag ser det väl lite som att om jag gör någonting som jag gillar, då kommer ju andra som gillar den världen jag skapar också komma dit. Så att du är lite såhär, jobbar med brand awareness hela tiden, det är ju egentligen att du ser bara till att finnas där och liksom komma med dina värderingar och dela din estetik och sådär, och sen så kommer alla andra samlas upp kring det, och det är så vi jobbar. Men sen är ju brand så mycket mer än bara en grafisk profil eller bilderna du tar. Utan det handlar ju väldigt mycket om kulturen kring. Och det är ju som en liksom levande organism. Det är ju saker jag gillar, man ut någonting där. Men sen får det leva själv på något sätt. Vi har ju, jag tror just att det är väldigt inbjudande Unna. Unna är väldigt så här, det är mycket glada ansikten. Det är så här roliga, vi intervjuar. Jag är ju runt med min kamera liksom och plåtar och intervjuar folk hela tiden. Som jag tycker är inspirerande för vår Instagram. Vi gör en sån här Good Place-serie. Och det är väl någonting folk tycker är så här superinspirerande. Och sen har vi ju jobbat med, framförallt, vi drog väl igång i höstas lite med en så här run group som heter Smiles Run Club. And we're not counting miles, we're counting smiles. Så att det, jag har en sån t-shirt som Björn kan få se sen på mig här idag. Så att och där är alla välkomna att komma, det är öppet för alla. Det är också en så här rolig grej, för där har vi alla möjliga som dyker upp. Det är de här liksom som springer maraton, men det är också de här. För några veckor sedan var det en tjej som dök upp. Hon har inga skor eller någonting med sig. Och nu senast så var hon med liksom när vi spelade in en kampanj. Hon springer hela tiden. Och för mig, det är ju, jag sa det förut, men det är ju anledningen till att jag gör det här. Och jag delar också min story här lite om min sjukdom och så här på Instagram för några veckor sedan. Och det var så många som skrev så fina grejer. Och liksom sa exakt samma. Jag har inte sprungit på hur länge som helst. Nu är jag ute och springer. Och jag tror just de aspekterna, men också när man gör ett riktigt community, när vi faktiskt fysiskt möts, och vi har ju även after work, för vi gör ju olika typer av events. Men när man ser att de här andra olika människorna som jag satt ihop där, som jag inte känner, sen börjar liksom känna varandra och sen är de ute och springer med varandra. Och alltså det är ju riktigt häftigt. Så att jag tror, för mig är ju också, när jag inte, innan jag startade Unna, så tänkte jag mycket på vad är liksom min drivkraft, varför jobbar jag? Jag vill ha kul varje dag att gå till jobbet. Och det handlar väldigt mycket om människorna som du omger dig med. Så jag tror att, jag hoppas att min liksom energi och min entusiasm kring ämnet kan få fler och liksom dela det. Och det upplever jag än så länge, att liksom, det kommer fler och fler. Det var kanske lite lökigt namn, men brand ambassadors. Liksom, att många andra som går in för att gilla tänket, känner att det känns meningsfullt och sen berättar om det för sina kompisar. Så att jag skulle säga att nu, vi lägger inte så mycket pengar på typ marketing och sånt, men jag känner att det är väldigt mycket så här organiskt och många som bara pluggar in till det här, att de känner att brandet talar till dem.
Och vi ska snacka om marketing snart, och vi ska också kolla in kacken och liknande, så får vi lite info om det. Men det här är ju spännande, för jag tänker på till exempel Casall, där förresten sonen till grundaren gick i min gymnasieklass. Så jag har lite insights. Jag tror han är vd där nu för tiden också. Så att det är ett familjebolag och liknande, att de skulle ju aldrig, gissa jag, så det är min disclaimer, ha liksom gått och springa med sina kunder, köra en AV med kunderna och liknande. Du är ju sinnessjukt nära dina kunder. Vad skapas för värde av det? Så alltså vad händer när man hänger med sina kunder egentligen?
Jag tycker det är typ allt, och det är någonting jag fått lära mig senaste liksom med Unna-projektet. Jag kände med Lom Rouge, så hade vi liksom ibland att man var i butiken själv för att poppa in lite kunder, och man kunde så här, jag är stressad, så mycket att göra, och du vet, det var nästan så här, man inte tog till sig det. Men någonting som jag lärde mig när jag tog också en long break, det var det här att jag vill att liksom allting jag gör ska jag göra liksom med en fokus och en känsla. Så när man är i ett samtal, då vill man ju vara i ett samtal och lägga all sin energi på det. Och det ger väldigt mycket tillbaka att få träffa folk som kommer till en. Jag på riktigt, alltså nästan varje gång när vi är inte så jävla, alltså om vi är 15 pers på en running event liksom, så ska jag bara tacka alla för att de kom först innan vi ska iväg och springa, och jag börjar typ gråta varje gång. Alltså nästan, det liksom ligger där på insidan och man bara känner att det är så rörande. Att vara nära kunden är liksom two-way, tror jag. Det är någonting som ger mig mycket energi och de som jobbar med brandet. Och att men alltid ger dem det bästa, alltid ger dem allting. Jag tycker också att kundservice var, du vet, det var ju någonting man tyckte var så här, tråkigt, jobbigt, problem. Men så fick jag också för mig för några år sedan, ett slutet på Lomo Rushen, jag ska ge den bästa jävla kundservice jag kan ge. Och allt för att kunderna var nöjda. Och sen förklart det finns sjukt jobbade kunder ibland, men de flesta vill ju bara bli hörda och hjälpta. Och jag var senast idag, min bror så här skickade vidare ett meddelande, det var den bästa kundserviceupplevelsen. Och det kräver inte så mycket. Eller det kräver kanske, men det kräver ju att du bara lyssnar på kunden och ger dem liksom det de vill ha. Och då blir kundservice också roligt. Så att i alla led, vara närvarande, tror jag, det ger mycket. Och jag tror att om det är det på ett ärligt sätt, det tror jag man känner igen. Nu pratar man alltså AI-bottar som ska sitta och prata med folk överallt. Men jag tror just det där mänskliga är det vi behöver. Vi behöver fysiska möten, fysiska, dela leenden. Alltså, ja, bara vara med varandra. Det Nej, tror jag är superviktigt. Med. Och för välmående också.
Nej, men jag håller verkligen med. Och den mänskliga biten är jätteviktig, men också tycker jag sårbarhetsbiten, alltså att du berättar de här jobbiga sakerna som du upplevt och att du opererade magen eller att du har mått dåligt kring de här olika sakerna och vad det har gjort med dig som människa och hur du har vuxit från det. Alltså att man är sårbar och delar med sig skapar också någonting väldigt mänskligt. Och nu är vi liksom förbi det här Handelshögskolans D2C-bok där det är viktigt att du är nära kunden, utan du gör det liksom på 10 högre nivåer och är liksom mänsklig på något sätt.
Mm.
Och det är fantastiskt. När det gäller varumärket så tänkte jag kolla, vad var processen för att komma fram till varumärket och dess språk? Var det ren magkänsla? Hur hittade ni dit? För jag tycker det är väldigt, väldigt väl gjort.
Ja, men kul. Nej, men jag har alltid varit intresserad av varumärken, men jag kan säga så här, det jag kände efter hela Lomo Rushen-resan, det var ju att kunna få jobba, då börjar man gräva i sig själv liksom. Du sitter och jobbar hela livet, Björn. Jag jobbar också jättemycket, tycker det är skitkul. Men hur gör jag det meningsfullt? Så jag plockade ju som sagt, de här bitarna. Jag har den här passionen för träning, mental hälsa. Det kommer liksom från min bakgrund, mina erfarenheter. Jag har alltid drömt när jag var liten. Jag ville liksom ha klädbutik, klädmärke och sådär. Så jag plockade ihop de här två grejerna. Och sen satt jag ju bara labba liksom kring det. Vad är det vi gör och hur kan jag liksom få engagera fler i den här frågan? Så det var mer byggt på värderingar och en frågeställning liksom. Hur kan vi få inspirera fler människor till rörelse? Och jag har ju, som sagt, jag har väldigt mycket entreprenörer och sånt där runt mig och släkten och mycket av mina vänner är det. Så att det har alltid varit det naturliga verktyget att använda för att göra en skillnad i samhället. Så att för mig kändes det jättemycket. Jag satt och tänkte, ska jag göra varumärke eller ska jag liksom gå ut och starta en liten, engagera folk på ett annat sätt. Det behöver inte ha någon kommersiell ingång på. Jag kände att det är det jag har jobbat med förut och det jag tycker är roligt. Så att det börjar med de delarna och sen så börjar man bara bygga på egentligen. Sen sitter man liksom och funderar på, eftersom jag är så extremt intresserad av så här estetik och sånt där, så börjar jag väl jobba med typ kläder, referenser, bilder. Jag hittade ju inte bilder på den typen av sportmärke som jag letade när jag skulle liksom göra mitt mood och skulle förklara. För jag satt ihop så långt, alltså ett år innan jag hade lanserat, så hade jag en liten workshop och så försökte jag så här visa lite vilken typ av brand jag skulle skapa. Jag satt och liksom hade en PowerPoint som visade för vänner och skulle så här, vad tycker ni och hur mycket vill ni lägga på träningskläder och jada. Så att jag började klä det här med alla de här grejerna och då hade du så här Unna var det här namnet som stod ut liksom. Och jag trodde aldrig, vi kommer ju aldrig få så här varumärksrättigheter på sånt här namn, 4 bokstäver. Du vet, så bra, det betyder någonting, det är bara straight on. Så jag skickade in en sån här EUP och alltså europeiska varumärks whatever,
registreringen,
ja exakt, och den gick igenom och då var det bara, ja men nu kör vi. Och sen efter det så började man tänka, ja, som sagt, bild, jag var inne på bildestiken där, jag tycker jag hittade inte de bilderna och jag har fotat lite förut, men då började jag fota själv. jag försökte liksom hitta den estetiken. Och det började väl, då sa jag det till Lukas och Dennis då, att som är med och drog igång allt det här, att men är det liksom det här, är min liksom kvalitet på bilderna, är inte det tillräckligt starkt när vi lanserar, och vill att ni ser till mig, då får du såga mig liksom. Men det blev bara liksom bättre och bättre, och det har liksom verkligen varit en rolig grej i företagen, så kan du utmana dig själv med verkligen på så här mikronivå att gå in och typ plåta dina egna grejer.
Nej, men jag förstår det, och det här är ju den kreativa processen, och det är den som inte går att duplicera, utan det är någon slags magkänsla som hela tiden skapar det resultatet som du vill ha, och så fort du har ett missnöje längs vägen liksom, så hittar du olika sätt för att bli av med det missnöjet så att det till slut blir bra. Och det är ju superspännande att du själv har suttit och photoshoppat i timmar. Det låter som en liksom besatthet nästan. Så det är väldigt, väldigt spännande. Och för de som undrar, man kan gå in på Erik Urban Ingvar Petter Olof, eller googla på EUIPO, så kan man varumärkesregga sig för hela EU där i tre kategorier till ett fast pris och så vidare. Så det kan man göra om man vill. När det gäller direct to consumer kontra wholesale. Du nämnde att du var på NK liknande också. Hur ser den fördelningen ut, alltså D2C kontra återförsäljare idag?
Men vi har 80-85% tror jag i egna kanaler. Så vi har ändå fått igång vår egen webbshop rätt bra, framförallt de senaste månaderna. Och det jag skulle säga, så, för jag har jobbat med en så här, jag hade ju massa idéer om hur kan man liksom göra. Ja, jag nämnde tidigare liksom min, och jag såg alla problemen liksom i det här, hur man säljer i säsonger och sånt där. Så att jag letade ju ständigt efter liksom nya modeller att sälja. Och när jag startade Unnas tänkte jag, men om vi kan få igång en bra D2C-grej från början, då kan vi också börja sälja direkt från vår fabrik. Så vi har liksom ett koncept som heter Unna Factory, och om folk har möjlighet att göra det här så får de gärna liksom sno det här konceptet. Men det var väl egentligen att vi ville vända lite på prismodellen och säga att är du villig att betala. Om du vill vänta typ 8-10 veckor på att få din produkt, då kan du komma in och lägga en order hos oss. Så lägger vi in precis när vi lägger den liksom till vår fabrik. Och så igenom så behöver inte vi producera mer grejer än vad vi behöver. Så att vi får 500 order där, då kan vi se direkt så här. Men den här t-shirten, den var 5 order på. Den är ingen idé att vi gör. Varför ska vi göra? Den kommer ju bara ligga och vara varmare på lagret. Liksom. Utan då gör vi de grejerna som vi faktiskt har som fungerar. Så att det är mycket man kan göra där. Men där vi har hamnat idag nu egentligen är att jag ser väl en väldigt. Vi har ett väldigt, det var ett väldigt stort amerikanskt sportbolag som approcherar oss och vill göra ett samarbete. Och det är verkligen en sån här grej som kommer vara en total game changer för bolaget. Och super.
Vilket bolag?
Ja, det kan jag inte säga. Men det är 10 miljarder plus företag.
Som Nike, är så här, Adidas.
Ja, i USA i alla fall. Men världens möjlighet, som är, det är hur fett som helst. Och då känner jag så här, det kan ju öppna upp väldigt mycket wholesale, och det är väl någonting vi vill typ piggybacka på lite. Så att vi håller nu på att liksom ställa om och ser hur kan vi göra liksom en typ av hybrid affärsmodell där vi kan jobba med wholesale och egna kanaler, men samtidigt kunna erbjuda något som.
Men vänta nu, så de hörde av sig och vill göra ett collab med Unna. Alltså ett billion dollar company vill göra ett collab med Unna.
Exakt.
Och det är ju helt sinnes.
Det är helt sjukt. Det här är någonting som jag hade drömt om skulle hända om 3 år. Jag har varit igång i 1,5 år nu. Så att ja, det är helt sinnessjukt.
Vad betyder det här? Kommer ni skapa produkter tillsammans? Kommer ni sälja till samma återförsäljare? Vad händer där?
Ja, precis. Det de lägger upp som är väl lite att vi ska jobba som ett mer långsiktigt samarbete där de, bland annat kan vi ju lansera produkter med dem, att de har, för att det de tycker vi är väldigt duktiga på som ser potentialen i Unna, det är ju att vi kan bli det här nästa stora liksom nisch running brandet som bygger ett riktigt community som slår på liksom riktiga strängar, och det är ju någonting de vill haka på, för ofta som du sa, du har Casale, du har alla de här stora etablerade varumärken, det är ganska svårt att bygga någonting genuint därifrån. Om Stadium startar en runclub eller de gjorde den här Join the Movement, det är väldigt svårt att säga så här, åh, hur får det här kännas äkta liksom? Och det tror jag de här brandsen vill åt, och sen är vi sjukt duktiga på content med det lilla, så man trollar med knäna, men de vill ju gärna se sina produkter. Vi får ju ut liksom, delar vi bra material eller vi lanserade med NK eller KO då, som heter, då fick ju det väldigt mycket spridning. Så det är inte så ofta man får se det på Instagram, men vi hade liksom första videon vi delade hade ju, jag tror de har 50-60 000 views liksom på Instagram.
Var det så de hittade er, tror du?
Tror de också har koll typ på vissa och så, men sen så blir det ju en ganska naturlig typ organ. Vi har ju sett ganska mycket organisk spridning på Instagram faktiskt, med att jag tror det är att vi har liksom hittat en nisch som fungerar. Vi ser olika opinion makers liksom inom running och mode. Jag skulle säga de plockar upp det och gillar det. Och det är inte så mycket som finns i det än så länge. När jag jobbar med mode förr, du vet, då står man på en mässa i Köpenhamn eller showrooms i Paris och det bara myllrar med brands liksom, som har uttryck i olika saker. Men du ser till, det börjar poppa upp mer saker absolut kring typ activewear och running och sånt. Men det är fortfarande väldigt limiterat och det är fortfarande väldigt få som gör det bra. Och det tror jag gör att de, eller det är därför de plockar upp oss och vill liksom samarbeta.
Men apropå wholesale och DTC vi pratade lite grann om, så har ni kommit in på NK. Det finns ju den här roliga storyn med Babybjörn som kom in på NK efter väldigt mycket tjat och sen så bad grundarna, alla sina kompisar att gå och köpa Babybjörnen så att den skulle ta slut hela tiden, så att de skulle stocka upp den mer och liknande. Hur kom du in på NK? Du hade ju ditt tidigare brand, L'Homme Rouge på NK också, så jag gissar att du hade kontakter där redan och kunde swipa in dina produkter där på ett sätt.
Ja, det var väldigt kontaktbaserat och det är ju helt olika grejer. Om du startar liksom ett lifestyle-brand och du redan har gjort det och har liksom ett kontaktnät. När jag startade L'Homme Rouge så var det så här, jag försökte hitta någon som kunde visa mig hur man stickar mössa, så jag hade en kompis som pluggade i Borås och hon hade inte börjat med den kursen än riktigt, så vi satt och kollade hennes bok. Ungefär så många känner man då. Och nu har man ju kontakter liksom till journalister och inköpare av hela världen, så att det är klart att det gör väldigt stor skillnad. Men man åkte också ett resumé, även om jag inte kände dem på Keio person innan, så vet ju de att jag gör bra grejer. Det blir mindre för mig att bevisa sig. Men sen såklart, får man den här första försäljningsrapporten från någon så är man jättenervös. Man har ingen aning på hur det ska gå liksom. Men det har gått superbra från början, så att det är kul och då bygger också ett självförtroende. Men jag ser absolut, som sagt, jag tror wholesale för oss kommer nog bli att vi kommer adaptera vår modell mer. Men jag vill liksom hitta exakt den typen av hybrid, någon typ av hybridlösning där vi inte liksom står och kör nya kollektioner bara sprutar ut hela tiden, utan vi kan lite, nu har ju vi lite makten. Det är ju det som är så härligt när man jobbar med D2C. Du kan ju själv lyssna med kunden och liksom justera din kalender om du inte är nöjd. Det jag gillar är ju så här, jag jobbar ju på produktkontinuitet hela tiden, men när jag känner att nu är den här produkten tillräckligt bra, då kan jag liksom släppa den mot marknaden. Problemet när man jobbar liksom en hel kollektion wholesale är ju det här att du kör bara på och sen måste du bara, sista kommentarerna, nu skickar vi och så går det vidare. Och sen några marknader, så jag var inte helt. Så att, och där vill man ju inte hamna av många olika anledningar. Men det är ju där det är tyvärr så det fungerar i liksom världen idag.
Men det man gör hösten 2023, det är augusti nu när vi spelar in, högränteklimat och så vidare, det är att man vill diversifiera sina försäljningskanaler. Tidigare så har ju många D2C varit 100% D2C och nu så gör många precis som Axel Arigato och startar egna butiker och gör lite wholesale och liknande. Du har ju två val, Ruben, egentligen. Alltså, en är ju att starta egna butiker, den andra är att köra wholesale när det gäller fysiska saker. Du skulle också nummer tre kunna göra pop-ups. Så hur ser du på liksom pop-up kontra egna heltidsbutiker kontra wholesale som fysiska försäljningskanaler?
Jag står ju lite, alltså mycket som jag sa tidigare, jag är själv och driver det här just nu. Jag skulle jättegärna vilja, jag söker ju fortfarande någon som skulle kunna komma in, ja, ni poddlyssnare ute, kanske finns någon som är sugen på att vara med och hjälpa till liksom. Någon som är en riktig doer, lite marknadsorienterad och sådär. Men jag gör ju allting själv, så jag måste ju liksom lägga mina äpplen i rätt korg, så att säga, vad säger man? Ja. Och då är ju så här, wholesale, jag jobbar jättemycket med det. Jag vet hur mycket jobb det kan kräva. Det är ju inte bara att skicka produkter och sånt. Du ska ju följa upp, du ska ha kontinuerliga relationer och sånt där. Sen har du, som du säger, pop-up. Det är också en helt annat engagemang. Så det gäller ju verkligen att hitta rätt grejer. Nu tror jag wholesale blir nästa grej givet det här samarbetet som vi har på gång. Men jag har ju redan idag ganska mycket fysiskt. Om man säger, sett till att vi är så små, så har jag ganska mycket som jag faktiskt säljer. Jag har en gammal L'Homme Rouge, vi hade en butik som jag nämnde tidigare. Den ligger på Krokmakargatan i Stockholm, som är en ganska bra så här shoppinggata. Sen är det bara ett showroom som ligger mot gatan. Men det traskar in lite folk där hela tiden. Jag tror liksom innan jag gick på semester så känns det som att någon var inne och köpte någonting varje dag. Så att det finns ju redan ett frö där. Sen är det mitt problem att jag kanske inte vill committa till att vara där till de här öppningstiderna och allting hela tiden. Men jag tror skapa mer försäljning därifrån i butik och vi gör typ events. Jag gör så AVs eller har mina runclubs. Jag säljer alltid lite grejer då. Och en AV kan jag också sälja rätt mycket grejer på. Och det är ju mycket mer effektivt sätt för mig idag än att liksom bedriva butiksverksamhet 9-5. 9-5, ja, det kanske inte är en vanlig butiksöppningstid. Men du vet, liksom lägga min tid på det. Så att
ja, jag
tror butiken är nog nästa i så fall.
Men det jag tänker är att de här strategiska vägvalen, om man blickar lite längre framåt, säg 5-10 år, är väldigt viktiga. För det går ju att skala wholesale väldigt fort genom att signa en agent med, som gör det här i Benelux. Och så springer de runt till 600 butiker och bara säljer. Det finns ju en massa risker med det också för ett brand. Det vill säga att man hamnar i miljöer där man inte riktigt passar in och det blir en slags urvattning lite. Alltså den ultimata kontrollen så som jag ser det, och kanske framförallt inom fashion som är så otroligt känslostyrt också. Den ultimata kontrollen har man ju när man har egna butiker, och det här kan man göra på två olika sätt. En är pop-up och en är heltidsbutik. Och min upplevelse är att pop-ups är skitmycket jobb, och sen så är man där i en vecka, två veckor, kanske fyra veckor, och sen så stänger man ner. Alltså för mig är pop-up-konceptet enbart någon slags test. I den här marknaden, den här staden, det här området, har det liksom trafiken eller människorna eller kunderna som jag behöver? Så det kan vara syftet med det, men liksom en heltidsbutik är ju det ultimata målet någonstans. Och att ha det in-house skapar också det ultimata värdet för ett fashion brand. Så jag tänker att Unna om 10 år kanske har 30 butiker, eller vad säger du?
Jag ser att vi ska ha, det är ju, om du pratar liksom visioner långt fram, så tänker jag att vi ska bygga community, så vill jag att folk ska samlas liksom till en fysisk plats och ha en som öppen more or less liksom 24/7, där man kan mötas, springa, cykla, ta liksom en god kopp kaffe, få en bra lunch. Verkligen, det är ju så jag ser det på lång sikt, och jag tycker det är väldigt spännande det här att se. Du vet, man jobbar på så här, när man börjar ett brand så ser man så här, det börjar på så mikronivå. Det är verkligen så här, en kompis i ett gäng köper en Unna produkt och börjar prata, sen köper hans kompis, och sen så träffar jag folk ibland så säger, ah, men min kompis har den kepsen, de har den och den, och då plötsligt känns det för dem som att Unna är väldigt etablerat stort brand. Men sen är de här mikroklickarna, det sprids överallt, och jag tror det är det min strategi med typ wholesale. Nästa steg är att jobba med wholesale-aktörer som faktiskt kan bygga community med varumärket. Och det finns ju sådana, det finns inte jättemånga än, men jag tror sådana som liksom appellerar till de värdena vi gör liksom när det kommer till hållbarhet, det kommer till mental hälsa, varför man faktiskt tränar och springer. Och de gillar estetik, träning. Vi delar ju playlists liksom. Och folk älskar när jag delar en playlist. Eller vi har andra i community som delar liksom, sådana som springer som delar en playlist. Det är ju jätteroligt. Och så det är liksom, alla är liksom inne på lite samma värderingar och bygga de communitiesna. Typ som vi har gjort i Stockholm. Köpenhamn har kommit jättelångt. Vi exporterar idag typ 35% av det vi säljer från webben går utomlands. Så man börjar se så här vissa städer som Köpenhamn, München, London, där det finns liksom en grupp av fans redan, och de liksom bjuder det på till sina vänner. Och där tror jag det finns jättemycket att så här organiskt skapa vår Smiles Run Club. Jag ser att den ska vara som Fight Club. Den ska ju bara sprida så här över hela världen på ett organiskt sätt. Sen har man ingen aning om hur många det finns, och så försöker jag bara vara där och supportera dem. Och sen på det så kan vi väl koppla på butiker och fysiska mötesplatser för de som faktiskt älskar brandet.
Det här är så jäkla spännande. Och jag ser framför mig butikerna i framtiden hos er. Så kanske ni har duschar där kunderna kan gå in och duscha för att liksom, de har varit ute på en löprunda precis. Alltså så nära kunden är ni, som man liksom kanske kan hyra ett locker.
Jag gillar det.
I framtida underbutiken, ta en snabb dusch, man kan ståra sina löpdojer där. För löpning är också alltid 24/7 tillgängligt, och liksom, då säljer inte ni kläder längre. Alltså klädesförsäljningen är ett bihang till det ni gör, utan ni gör ju någonting och står för någonting som är mycket, mycket större än själva produkterna som ni tillhandahåller.
Ja, och visionen är ju att inspirera fler till rörelse. Kläderna är ju ett verktyg för att liksom få saker rulla runt liksom. Så att absolut, och det tror jag fungerar. Vi ser ju det när vi har, det är ofta andra som får komma, kan man köpa? När vi har liksom events och sånt där ibland. Så att, ja men det är klart, men det är ju en del av strategin, och jag tycker att det är, ja men det är ett roligt sätt att sälja grejer på när det faktiskt kommer så genuint liksom.
Och när det gäller marknadsföring då, så sa du att ni är inte jätteaktiva, så jag gissar att ni inte har en performance agency som testar 60 olika content pieces varje vecka, och sen så sitter de och optimerar det där och försöker bara skala, utan att ni har tagit ett litet chillpill där och fokuserar på annat.
Ja och nej, vi började ju, jag hade ju en väldigt så här, du vet man har sett mycket, jag kollade ju lite på den svenska branschen när vi drog igång, då har vi så här de här stjärnskotten som Amen Stronger, I Can I Will, alla de här har ju liksom sprutat ur produkter och liksom gått till 200, 300, 400 miljoner i omsättning på väldigt mycket. digital marknadsföring. Så för mig var det så här, det här är ju, det finns ett jätteutrymme här för att skapa ett brand som faktiskt har lite andra värderingar, som kanske är lite mer premium. Så jag trodde väldigt mycket att vi skulle liksom kunna tappa in på det, även om jag vet att de har ändrat, eller hade ändrat iOS-grejerna och data och allt sånt där. Så att vi började ganska mycket med det och gjorde en satsning med det från typ januari till juni, tror jag. Och sen så utvärderade jag och tyckte liksom att nej, men det här var inte riktigt värt de pengarna. Vi kan göra så mycket mer med de pengarna. För vi nådde liksom inte den avkastningen på dem, ja, eller ROAS.
Men berätta lite om spenden då. Alltså, vad hade ni för ROAS? Hur mycket pengar la ni på det här? Hur svettigt var det att lägga liksom tiotusentals kronor varje vecka eller månad på ads?
Ja, men jag tror budgeten var väl ungefär mellan 25-35 tusen i månaden under 5 månader. Och det skulle ju då generera i alla fall 2-3 gånger det som en början, tänkte jag. Och jag märkte det, jag hade inte jobbat jättemycket med det där förut, men jag har ju suttit med det när vi gjorde L'Homme Rouge också. Och då tyckte jag det var ganska så enkla pengar, om man skalade på det sättet som många gjorde sen. Men vi nådde ju inte riktigt de resultaten, uppfattade jag. Och då var det så här, tog jag liksom skalade ner det. Och sen märkte jag att jag sålde fortfarande lika mycket. Och det som jag tror ni har väl pratat om, det finns ju massa sjukt duktiga experter du har på det i podden. Men om man kollar på liksom attribueringen till digital marknadsföring, så tycker jag, sätter vi alla plattformar att du ska attribuera saker till Google, Facebook, TikTok, allt det där. Vad hade du gjort om du inte hade det? Det var ju sånt jag började tänka på. Så här, vad händer? Alltså jag kollar så här, behöver jag lägga pengar på Google? Söker på undan, det är jag som kommer upp längst upp. Det är inte svårt att hitta mig. Ska jag liksom säga att det här är superviktigt för mig att lägga mer pengar på det? Det är ju vansinne. Och lite så kände jag också att jag skar ner ganska mycket de här Facebookarna. Så jag gick liksom från 30 till 10 000. Så låg jag väl på det några månader under hösten. Och sen gjorde jag det inte alls mellan typ november och mars, tror jag. Och jag såg ju liksom ingen skillnad i resultatet. Så, utan det var ju väldigt mycket viktigt att man kom med bra content när man väl gjorde det. Så att nu har jag nog, i och med att jag är liksom så liten, det blir ju lite den här hustling-businessen när man får göra utifrån hur det ser ut för dagen. Så när man har bra content och man vill bygga mer awareness, så tror jag det är, jag tror det är en viktig del av ditt marknadsföringsstruktur. Men jag tror inte du ska liksom bygga din affärsmodell 2023 på att du ska ha, givet typ, den typen av produkt och brand som jag jobbar med, så tror jag att det är liksom en del som jag tror är viktig, för att det är ett ganska bra sätt att bygga typ awareness och hela tiden vara lite top of mind bland de som faktiskt följer brandet. Men det är nog mer det handlar om, att du ska liksom räkna på att de ska klicka sig in och köpa någonting idag. Så det är nog så jag ser på det, just den biten.
Ja, men jag förstår vad du menar, och jag tänker att det finns ju någon slags kritisk massa sett till omsättning som är ganska nice att nå, så att man kan plocka ut lite lön och kanske hitta en eller två eller tre anställda. Och dit kommer man ju egentligen lättast med ads. Men att man långsiktigt såklart inte ska bygga hela verksamheten på ads, för då är man väldigt sårbar. Likt det finns ett tiotal, kanske hundratal brands som har liksom gått upp till hundratals, ibland miljarder i omsättning och sen fallit pladask som en pannkaka. Men det jag tänker är att det finns säkert ett formspråk för Unna som jag tror funkar i ads, men att det inte är det traditionella formspråket. Det traditionella formspråket är ju liksom väldigt produktorienterat eller väldigt varumärkesorienterat och liknande. Och här kanske det lika gärna ska vara du som står framför kameran och berättar. Och det kanske inte ska handla om produkterna alls. Det kanske ska handla om communityt. Och det kanske inte ska handla om att sälja, utan det kanske ska handla om att kom på tisdag så drar vi en löprunda runt Djurgården eller liknande. Men det tar lite tid att hitta det formspråket, och det kostar oftast lite mer pengar också än 20-30k i månaden i ett halvår. Så min tes här är att det finns någonting, och det går säkert att skala det, men att det krävs lite mer tålamod och lite mer pengar för det. Vad tror du om det?
Jag tror det är bra. Det är ungefär den analysen jag själv gjort, och jag ser ju det. Jag menar, sen ska man ju tillägga att vi ser under våren nu när vi hittat mer nischen, löpning och sånt. Vi har ju mycket bättre utdelning på ads. Alltså nu ligger vi ändå, när vi kör lite rea och sådana grejer, men jag tror vi låg på 3,5 liksom i vår liksom return under juni-juli. Så att det är klart, det är ju en annan historia just nu. Men jag skulle nog säga som du säger att jag tror jättemycket på bra content, testa mycket grejer självklart, men också se till att man har och kan fylla på med bra content hela tiden och jobba med det. Jag tror definitivt. Alltså jag la ju ut den här, min egen story om varför jag liksom började träna och varför det är viktigt för mig på Instagram, och den liksom posten fick ju, jag tror, 800 likes liksom. Och det var ju så många som skrev och var inspirerade som sagt. Så att det finns verkligen en sträng där. Och sen Lovisa som har Under Your Skin, hon har ju också varit här. Är ju en väldigt god vän till mig. Och hon tycker väl, jag märker det, hon tycker också verkligen ska köra med det. Så det är bara ut och våga, men även hitta sitt eget språk där liksom.
Kul att du känner Lovisa, de är ju riktiga rockstars på Under Your Skin. Så det är jättekul. När det gäller marknadsföring så är det såklart viktigt med content, och du var inne på och touchade på det lite grann. Hur tänker ni sätta content? Det är ju väldigt svårt med content, för nummer ett, det krävs väldigt mycket volym, och sen nummer två, det är ganska dyrt, och sen nummer tre, det är också svårt att få till det på det sättet som man vill få till det på. Så hur har ni lyckats med ert content? För det är jäkligt proffsigt, ser jag på sidan.
Ja, men det är ju en liten, Unna är ju en liten contentfabrik, och så tar man det till liksom det vi gör på. Det jag märker som verkligen, vi pratar liksom engagemang är ju det man ska kolla på. Det är ju det som är viktigt, och hur skapar vi engagemang? Det är inte alltid en snygg bild heller, utan det handlar om en intressant story. Eller, så vi väljer ofta att lyfta intressanta personer i sociala medier som kanske utövar någon rolig sport eller gör någonting eller har liksom ett spännande sätt till löpning som många andra kan vara intresserade av. Det upplever jag är liksom ett jättebra sätt att skapa. Man skapar också skalbara koncept i content. Vi gör ju de här, som sagt, med intervjuerna som jag är iväg och plåtar och intervjuar folk, och så får vi, det kanske 4-5 Instagram posts, det blir någon reel, och sen blir det generellt content bara till hemsida över allting. Så att det är ju ett så här skalbart smart koncept, så jag behöver inte sitta ner och liksom brainstorma fram nya koncept hela tiden. Sen blandar man upp det med liksom, vi får jättemycket user generated content från vår community, för att känna att det finns en väldigt så här inbjudande atmosfär där. Folk är inte fega för att liksom dela content med oss, och många är ju som gillar brandet sig själva. Vi har jättemycket så här fotografer, stylister. Ja, alla är liksom, som håller jobba med film, många är liksom inom den kreativa branschen. Det finns väldigt många som bara hör av sig och vill typ jobba med oss, och det är ju jätteroligt. Det är väl att hitta liksom skalbara, smarta content-koncept och sen välja lite. Det är ju en balans. Vi försöker jobba med det här glada. Men hur gör det här glada lite så här everyday-grejen? Då plåtar vi det så här analogt, vi använder mycket mobiler för att du ska känna att du ligger nära kunden. Du jobbar med sådana format som du kanske upplever som nostalgiska, eller som att din kompis har skickat en mobil bild till dig. Men kollar du sen på vår e-com, så måste ju den vara så här sjukt tight för att du ska uppleva att du känner trovärdighet i den. Och där jobbar vi ju med att bara liksom göra en väldigt så här, den är ju lite mer mode kan man säga, att vi plåter liksom, då kastar man liksom lite coola modeller som står upp. Alltså det är också en balans där. Hur får du känna så här coolt och mode, men samtidigt inbjudande och för alla. Så man jobbar utöver alla de här plattformarna som man har och försöker hitta den balansen. Och där är väl, som jag var inne på tidigare, jag tror det är mycket för mig magkänsla, bara säga så här, hur får jag ihop hela brand experiencen across liksom alla plattformar och sånt. Så att, men exempelvis TikTok jobbar vi inte med, men det är ju mer bara en tids, alltså mer så här, jag måste ju lägga min tid på smarta grejer så att säga.
Men hur gör man content skalbart?
Men jag tror mycket är ju, Vi gör lite nya kampanjvideor som kommer säkert, jag vet inte när det här kommer ut, men vi har säkert börjat släppa de delarna då. Men vi, det är som när vi liksom sitter och jobbar ihop oss med typ någon kreatör och vi pratar med skal, alltså finish the good place. Det är ju lite så här, vi kan ju liksom, du vet, någon som vi har, om du är inne på vår Instagram så ser du en tjej som liksom ute och springer och du undrar, var är hon på väg? Hon springer i LA liksom. Och sen zoomar, ser du närbild på hennes fötter, sen ser du hela henne, sen zoomas du ut och sen så ser du att hon har liksom sprungit rakt fram till en sån här stor donut liksom butik, och så står hon där i luckan och säger, ja, men jag vill ha 5 liksom glazed donuts och en kaffe typ. Och sen har du bara finish in a good place, smack, rakt över hela den. Jag menar, det är ju ett koncept som vi kan liksom applicera på så mycket. Det är liksom ditt good place, Björn, kan ju vara liksom 100 andra grejer när du är på en bra plats. Vårt good place i våra intervjuformat är ofta som en intervjufråga. Bara, vad är ditt good place? Ja, men det är när jag är hemma och får typ chilla med min hund, eller när jag går och får se en solnedgång. Alltså det good place, vi möter ju dem varje dag, och jag tror att bara så här encourage folk till att jaga dem lite. Så det är väl ett exempel på liksom ett så här skalbart koncept, och även de här intervjuerna, att man kan på något sätt göra samma format, men att du hela tiden kanske har nya objekt som du jobbar med.
Och har ni funderat på att göra content utanför traditionellt content? Alltså traditionellt content är då egentligen bild och video. Jag tänker på en löparpodcast skulle ju ni kunna ha till exempel. Har du funderat i de banorna också?
Löparpodden har jag inte tänkt på. Jag lyssnade, alltså grejen är så här, jag är inte en jätte att jag märker mer och mer att jag själv lyckas inspirera andra med saker som jag pratar om. Så det är ju jätteroligt, så det kanske kommer mer på den grejen. Men jag tycker också det är viktigt hela tiden för mig. Jag har ju sprungit många år, jag springer ganska mycket, men jag springer för att må bra. Och det kanske är det där vi ska podda om då. Men väldigt mycket det blir väldigt nischfort och det blir väldigt så här, man blir lite rädd för när det blir för professionellt med vissa grejer. Så att,
må bra ja, podcast
någon
då, typ,
ja, må bra. Ja, jag gillar det. Nej, jag inte. Du får vägleda mig lite där, coacha mig, så får vi se.
Jag kan lära dig hur man startar en podd. Det är ju jätteenkelt. Och mickarna nu för tiden kostar ju typ ingenting heller. Man behöver inte ha så proffsig setup heller. Så det vore kul om vi down the road får en må bra podcast från Unna.
Verkligen.
Och sen tänker jag också supply chain, och det är lite uttjatat i podden nästan, för det har jag pratat så mycket om och hur svårt det är, och jag har frågat om fuck-ups, och ni har säkert också produktioner som har gått skitbra och andra produktioner som har gått åt helvete och det har varit fel i produkterna och så vidare. Och där kanske vi bara kan summera lite grann, liksom, hur svettigt har produktion av träningskläder varit för er på en skala från 1 till 10, där 10 är värst?
Jag skulle inte så... Det, återigen, jag tycker det är ganska mycket så här... Man har jobbat med det så många år, så vet man hur skört det är. Att det är så här, för mig är det så här, du ska alltid slåss nerifrån. Framförallt när du är ett litet brand. Det är ju liksom, det är relationer, relationer, relationer. Att de i fabriken måste ju älska Unna. Alltså det är ju det jag jobbar på hela tiden. Att de ska säga, det är vår favoritkund. Och när de säger det så blir jag ju superglad. För det är det jag vill åt. För att jag vet att jag kommer inte vara den som kommer in närmsta året och lägger de största ordrarna. Men jag ser att... ser man liksom till kvaliteten på våra produkter, så har den varit superbra nästan rätt igenom. Någon liten grej på någon produkt som är liksom, jag ser ju massa grejer såklart, men jag tror för kunden så är de ju, grejerna håller bra och generellt funkar väldigt bra. Men som när vi skulle lansera, vi har kommit halvår för sent bara för att det tog så jäkla tid med allting. Och tid är ju samma nu, vi har ju liksom... Jag jobbar med lite produkter hela tiden, men jag ligger ju jätteefter med... Jag hade tänkt släppa massa grejer nu i höst här i oktober, september, skiftet där. Men jag är fortfarande väntar på vissa samples och vissa grejer. Så att, då får man vara smart. Då får man liksom igen börja gå in och trolla och fixa lite. Vad kan vi liksom göra för att få ihop det här? Och det är väldigt skönt när man jobbar typ D2C lite mer. Att då kan man vara mer flexibel. Och som vi jobbar med typ NKK, och så är det så här, vi lyfter in produkter och ut produkter i butiken. Vi testar. Så vi kör ju på ganska flexibelt där också. Och då passar det. Så att jag tror när jag var yngre, alltså då kunde du se mig liksom sparka in i en vägg och skrika och hålla på. Men det var liksom länge sedan. Mycket är vad det är. Och sen får du bara se till att du har väldigt bra underlag, att du är tydlig och kommunicerar. Och sen kommer det vara problem. Men bygg de där relationerna, skulle jag säga till alla där ute.
Att bygga relationer med fabriker är extremt viktigt, säger du. Och sen också att du har... mognat, låter som, i ditt entreprenörskap, det vill säga shitstorms är en del av spelet, och när de uppstår så sparkar du inte på väggen nu för tiden, utan du löser problemet istället.
Ja, jag vet, ni satt ju här med Andreas här från CDLP och pratade om Ray Dalio och liksom hans synsätt, och det är ju någonting jag själv använder väldigt mycket, även om det kanske inte är hans ord, så är det verkligen där, allting är ju bara face value, och det är bara så här, det är bara möta olika saker och problem uppstår hela tiden, och ta ett steg framåt så har du 25 nya stepping stones liksom, och nästa stepping stone. Du kan inte förutse allting. Du får en stor liksom vision och mål, men någonstans är det bara att hantera saker också.
Ja, men det är härligt. Och sen måste vi ju också snacka lite om investerare. Du äger bolaget själv tillsammans med dina medgrundare idag, och ni har inte fått in externa investerare väl?
Vi har haft lite family and friends grej, så det har vi absolut samlat upp. Sen hade vi lite pengar kvar i liksom, bolaget när jag drog igång. Men ser vi framåt så är det ju någonting jag kommer liksom söka efter. Så att verkligen hitta investerare som är intresserade av brand och det vi gör. Liksom jobba mot bättre mental hälsa och inspirera fler till att röra på sig. Så att även där, samma om folk är där ute och lyssnar som tycker det här låter intressant, får gärna höra av sig till mig.
Vad är för kapital du söker? Vem är dröminvesteraren?
Just nu tror jag det handlar väldigt mycket om att få någon som förstår mitt varumärke, någon som vet vad vi försöker göra, någon som känner samma passion liksom kring ämnet. Det tror jag är det viktiga och kan tillföra någonting. Och jag kanske, man håller på att driva någonting själv ganska mycket, så är det väldigt viktigt att energi är någonting man jobbar med hela tiden. Man måste jobba bra energi in hela tiden. Det är så man orkar och tycker att det är roligt. Och då behöver man ju omge sig med folk som ger bra energi. Så jag tror också det handlar om att ja, jobba på det sättet. Så både när det kommer till liksom hitta rätt typ av investerare framåt för Unna, men också när det kommer till att hitta rätt partners att jobba med. Så jag hade ju jättegärna haft någon som jag drog Unna med mig, som förstår entreprenörskap, någon som fattar att vi måste bara exekutera, göra saker hela tiden, bara get stuff done liksom.
Och hur gammal är du nu, Ruben?
36, ja.
36 bast, född 1986, gissar jag.
87.
87, mm. Okej. Beror på när du fyller år på året. Och då tänker jag att du har ju en ganska lång entreprenörsbakgrund. Vad har du för lärdomar kring ditt entreprenörskap? Alltså, vad vill du ge vidare till lyssnare?
Jag har varit inne på det tidigare, men jag tycker alltså, jobba med en passion liksom. Någonting som driver den. Alltså, för en del är det ju pengar, men jobba med det då. Men för mig är det väldigt mycket det här, folk som hör av sig, som jag verkligen får ut och röra på sig. Det är liksom end of the day när jag ligger på min, ta den här, nu ligger på din dödsbädd, har väl alla hört det där, att alla säger att jag jobbade för mycket, jag skulle varit med familjen eller gjort andra saker. Men jag kan känna att om jag kan jobba med någonting som verkligen driver ett stort syfte för mig och få fler att må bra, fler att röra på sig och liksom hela den grejen. Och det är så pass etablerat idag. Det här är ju ingenting. Jag menar, du skriver ju ut rörelse på recept nu liksom. Det är bara att läsa Anders Hansens böcker. Alla vet att kopplingen mellan liksom konditionsträning och hjärna, det är ju verkligen ett etablerat koncept. Jag tror bara kan vi få fler att komma ut där. Vi behöver inte kolla så mycket på de som redan är ute och springer skitmycket. Om de springer lite till, det kanske inte ens är positivt för dem. Vem vet? Men just nå fler där ute, och det är verkligen min passion. Så jag tror så här, gå tillbaka till dig själv. Gräv där och sen starta någonting som du känner känns viktigt.
Min pappa har i över 30 år varit forskare inom Alzheimers. Och det är intressant att man försöker hitta olika mediciner och olika tillvägagångssätt för att lösa sjukdomen, eller fördröja sjukdomen för den delen också. Men det visar sig att det som funkar absolut bäst är vardagsmotion. Och det här lär gälla så många sjukdomar. Det är ju såklart hjärt och kärl och cancer och alla hemska saker som man kan drabbas av. Så att det finns ju så mycket att hämta av motion.
Verkligen. Och det är ju så här Världshälsoorganisationens rekommendation. Jag vet inte om det är 200 eller 300 minuter i veckan. Alltså så här, det är verkligen game changer för de som inte gör det. Och det gör en stor skillnad. Och du ser bara mer och mer forskning på det hela tiden. Och det är ju vår naturliga grej. Jag menar, vi människor har sprungit i så liksom hundratusentals år, så har vi varit ute och liksom jagat och rört på oss. Och det behövs. Vi kan inte bara sitta stilla, utan ska vi få vår hjärna fungera rätt och allting att hänga ihop, då behöver vi också göra det.
Så jäkla inspirerande. Jättetack för att du tog dig tiden att komma till poddstudien. Vem skulle du vilja rekommendera till podden, Ruben?
Ja, det finns killar som vi är lite bekanta, men jag spanar på dem alltid. Jag tycker det är så inspirerande. Men han heter Haisam Mohammed, som har jag älskar ju alltid alla dina avsnitt med liksom lite entreprenörer, även om de bara håller på att komma igång och så här. Jag tycker alltid det är alltid extra inspirerande. Så att Haisam har ett märke som heter Uniform, som är ett eller Uniform heter det, som är ett parfymmärke som han drog igång typ när jag drog igång den, tror jag. Och bland annat har jag Erik Torstensson som grundare av Frame och Saturdays Group i USA, som har investerat i det. Så att det är väldigt så här, ja, men det är spännande att höra vad han är och vad han är på väg i sin resa. Så det skulle jag verkligen vilja höra.
Haisam är jättevälkommen till podden. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
Enklast genom Instagram. Så jag är alldeles mycket på Instagram, men det är det jag liksom valt som min grej. Så där heter jag, som mitt namn, det är John Ruben Holtback i ett ord.
Och vi kommer såklart länka allting i show notesen också, så kan folk superlätt komma i kontakt med dig. Vill man komma i kontakt med mig, så gör man det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bengt, så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör både i Spotify och i podcast, så skulle det uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform enbart för oss e-handlare. Det är alltså en intern CFO, alltså ett Chief Financial Controller skulle jag säga. Det vill säga att man kan tracka likviditeten, man kan ha stenkoll på sina finanser, man kan summera alla sina bankkonton och PayPal och kreditkort och så vidare i det här verktyget. Man kan få krediter både för att finansiera marketing men också för att finansiera inköp. Det finns så mycket saker man kan göra där. Vill man ha koll på finanserna som en e-handlare så ska man signa upp på juni.co. Jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Hej! Ja, vad grym du är.